Man ska ju ta bort kolhydrater har vi hört.
Ja, det är ju en smaksak om man vill det. Jag skulle ju inte göra det. Men det
varför
man
inte
vill.
Då?
Därför det är ju det som ger dig energi. Det är det som gör att jag är pigg och glad och orkar stå här och hoppa, skutta och springa. Varför tränar du? Mm. Ja, men om du...
Då sitter vi här igen då, du och jag, Niklas.
Ja.
Ja, det var bara någon dag sedan vi spelade in förra avsnittet, men...
Det är 2 dagar sedan. Ja. Det är onsdag idag, 15 april.
Vi får kanske ju 2 avsnitt i veckan, men det här blir ju nästa veckas avsnitt. Men vi kände att vi var tvungna att spela in det här nu. För att känslornas... Det har varit ordentliga känslosvall här.
Ja, Riksidrottsförbundets dietist tog det helt ur våra händer och beslutade att det var dags för ytterligare ett avsnitt.
Ja, exakt. Vi var tvungna att plocka den pucken nu här. Och jag kan ju säga att det här gjorde mig riktigt upprörd. Det var någon som skrivit så här på Twitter eller Facebook. Jag vet inte vad det var, så här. Ja, Jonas Kolting, han är... Ja, det är typiskt han att bli arg. Och så. Ja, jag är arg!
Du är arg idag.
Ja, jag är arg!
Ja. Akta mikrofonen.
Nej, men det är klart som fan att jag blir... Det är klart som fan att man blir arg. Att man ska vara arg. Inget gott har någonsin kommit av nöjda, okritiska och fogliga människor.
Absolut inte. Man måste stå upp för det man tycker är rätt.
Man måste stå upp för det som man tycker är rätt. Och det ska vi göra i det här fallet. Så, och det här kommer sig helt och hållet av att... SVT Godmorgon igår gästades av en av RFs dietister och hon gjorde, kan man väl säga, ett outplånligt intryck på inte bara på mig utan på stora delar av Sverige som är kostintresserade. Och jag la ut lite grann på Insta om det här, och jag menar, och hela mina digitala medier gick ju apeshit efter det, och vi kände bara, den här pucken måste vi ta nu på en gång då, va?
Absolut, det var starka känslor överallt.
Ja, det är väl sällan man lägger ut någonting som man får så, som man får ett sånt enhälligt liksom, hyllan är lite hyllande, men sånt enhällig
medhåll.
Ja, mer 100% medhåll helt enkelt då.
Det var ingen som försvarade hönekakan.
Nej, det var ingen som försvarade hönekakan, absolut inte. Men innan vi börjar med det, va, så har vi två korta reflektioner också som har dels med podden som har legat ut, alltså avsnittet innan detta, den livsfarliga träningen.
Ja.
Och där har vi ju en kort reflektion då ifrån Borås Tidning här, apropå det här uttalandet, det här nästan ofattbart korkade uttalandet som den här kardiologen gjorde sig skyldig till, där han sa att det är många som tror att träning är ett sånt här undermedel utan biverkningar, men så är inte fallet. Och så här, precis som att träning är en vanlig medicin med en massa biverkningar. Och så, men det är så bizarrt. För att träning är ju verkligen en undermedicin som hjälper mot precis allting. Fullständigt vansinnigt då. Men då hade vi en ledare igår i Borås Tidning som jag tycker var osannolikt bra. När man skriver av...
Det var i fredagens Borås Tidning.
Ja, just det. Ursäkta mig, precis. Det är forskare vid institutionen för stressmedicin i Göteborg som har sagt att sjuar borde byta stresspiller och att träning på recept lika bra eller bättre än antidepressiva piller mot stresssjukdomar, och att mycket talar för det. Jag citerar dem här, de säger att det är helt klart att evidensen avseende betydelsen av fysisk träning för att förebygga och behandla ovanstående somatiska och psykiska konsekvenser av stark stress utgör det främsta skälet till att samtliga patienter som söker sjukvård och rapporterar hög stressnivå bör få råd om regelbunden fysisk träning. Ja, precis. Så inte bara mot fysiska åkommor, det naturligtvis säger sig själv. Vill man kliva runt i livet med ett gipsat ben och en gipsad kropp, eller ska man använda kroppen till nytta för sig själv naturligtvis, va? Det är ju, och samma sak gäller ju för våra psykiska och känslomässiga problem. Alltså, träning är ett undermedel. Och inte för att vi behöver den här ledaren för att bekräfta det, men det...
Vi kände ju till det. Men ja, de skrev faktiskt i denna att en 50 minuters promenad är lika bra som ett antidepressivt piller om man tar det varje dag.
Precis, plus att man får alla de andra effekterna också naturligtvis. Precis. Av motionen, alltså, så det är ju en helhetsverkande medicin som verkligen är per definition i ordets rätta betydelse en undermedicin. Återigen ett totalt och kapitalt underbetyg till det inslaget i Aktuellt. Igen, vi skickar en superdiss dit en gång till.
Det gör vi.
Och Aktuellt och kardiologen och hela det samfällda träningsfientliga och mellanmjölksängsliga och supermediokra, alla dissord vi kan komma på här i hastigheten. Ja. Nej, men du hör ju, vi, alltså, ni hör ju, vi är så jävla mycket på G då här, va?
Nu har de fått vänta två bara veckor i rad.
Ja, 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 vänta bara tills vi hugger det stora ämnet här. Men sen var det ju också i går, eller ja, blir ju förra veckan för er som lyssnar på det här då, så var ju det en artikel, en studie som publicerades i flera olika tidningar faktiskt, och jag läste den i Dagens Nyheter på morgonen då, det var den nyanserad och tydlig. Sen läser man då kvällspressen och det har man ju naturligtvis vinklat till den så att budskapet blir helt fel. Så man, ungefär som man brukar göra med studier kring diverse saker. Det finns ju egentligen ingenting man lyckas få rätt. Därför att man inte är intresserad av att få det rätt. Men vad handlar det här om? Det handlar om generna.
Det handlar om gener och ja, du kan läsa rubriken där i Metro.
Ja, Metro. Ja, precis. Tacka dina gener om du har hälsan, inte din livsstil. Alltså underförstått, det spelar ingen roll vad du gör som individ. Du blir sjuk eller frisk och det har med din medfödda känslighet att göra helt enkelt. Ja. Det är ju som Metro har tolkat det.
Eller hur, ja. Om man läser om undersökningen så förstår man ju att rubriksättningen är något snedvriden också.
Något snedvriden, skev, dålig, dum och idiotisk. Ja. Folkhälsofientlig. Men hela poängen med studien är ju att studien visar att det finns en gen som kan förklara varför inte alla människor som röker får cancer. Eller varför inte alla människor som är överviktiga utvecklar diabetes typ 2 eller hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. Det är den genen som förklarar varför de här liksom, så att säga, väldigt sällan förekommande men ändå då, så kuriosa exemplen på människor som blir 100 år som ändå rökt 2 paket cigaretter om dagen. Där i ligger förklaringen då. Man har, alltså vissa människor har en viss resistens mot den typen av missbruk och man är liksom mera sjukdomsskyddad i det hänseendet. Men vad artiklarna i alla avseenden glömmer att nämna, det är ju att alla andra biverkningar av exempelvis att röka drabbas man ju av ändå. Dålig kondition, dålig andedräkt, fula tänder. Man kanske drabbas av andra sjukdomar som inte är direkt relaterade till cancer. Du kan få KOL exempelvis, eller du kan få upprepade bronkitiska sjukdomar och så vidare och så vidare. Att vara överviktig och inte träna, äta en massa skräpmat. Nej, men du kanske inte dör av hjärt- och kärlsjukdomar, men du har ju alla andra handikapp förknippade med dålig kondition. Du kanske får ledvärk och ja, vad det nu än är som kan tänkas, va? Men du kanske inte dör av just den sjukdomen som väldigt många andra i samma situation gör. Det är ju vad studien säger.
Precis.
Hur i helvete Metro lyckats få det till det här? Det är ju obegripligt.
Ja. Återigen så dissar vi den här sensationslyssna rubriksättningen och ja, vinklingen av fakta.
Ja, absolut. Men det är inte bara en vinkling utan det är en direkt felaktighet. Och det är ju verkligen återigen liksom att ge fripass till människor att göra som de vill. Nu tror jag ju väldigt gott om de flesta människors intelligens, åtvida att jag tror ju att de flesta någonstans ändå genomskådar det här, men jag tycker ju det är sorgligt låg. Det är ju sådana journalistiska magplask som de här tidningarna står för varje dag, tyvärr. Ja. Men igår så stod ju SVT god morgon för ett prakt magplask.
Ännu värre.
Alltså det var så pinsamt så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Nej. Så alla jag har pratat med som har sett det här tror ju att den här personen i fråga, den här dietisten, att hon hon har inte alla knivar i kökslådan helt enkelt.
Nej,
eller driver den i alla fall en agenda som är precis tvärtom det man kan liksom begära från en riksförbundsidrottsanknuten dietist eller nutritionsansvarig, vad man än vill kalla det för då.
Faktiskt.
Mm. Och vad det handlade om då, det var att det var ett inslag som heter SVT:s löparskola. De har säkert kört en massa inslag innan då om löpträning, löpteknik och så vidare. Jättebra naturligtvis. Allting som får folk att röra på sig och skänker upplysning till folkhälsan. Inget fel i det. Nu var då Petra Lundström, som då är nutritionsansvarig på Riksidrottsförbundet RF, ditbjuden för att prata mat och träning. Och för att uttrycka det milt och nyanserat så kan man väl säga att hon gjorde ett ganska slätstruket intryck. Skulle du vilja hålla med mig om det, Niklas?
Ja, slätstruket. Hon var väl snarare åt andra hållet.
Ja, precis. Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt, men det var tämligen absurt i alla fall faktiskt.
Många chockade röster höjdes i alla fall.
Ja, det kan man verkligen säga då. Men det som var, det som var, det som var så sjukt med hennes, och det här är ju fritt fram för vem som helst att gå in och kolla på tisdagen den 14 april är ju det här då, alltså kan man kika på Godmorgon Sverige och någonstans 07:24 visas där om man nu är intresserad av det. Jag tycker att man verkligen kan söka sig in på det, för att det finns en del att lära där om hur just etablissemanget verkar. För att det hon är här, hon är ju verkligen en representant för Riksidrottsförbundet, alltså vaggan, kärnan, fundamentet för svensk idrott, och som står, som sen då där upplysning, fakta, information, utbildning då sipprar ut till gemene man, inte bara elitidrottare men också motionärer och ungdomar. Och man ska ju komma ihåg att det här inslaget handlade uttalat om kostråd för motionärer, inte för elitidrottare. Och jag kan säga också att vi är egentligen inte intresserade att i det här avsnittet prata om mat för elitidrottare, för det är i det här fallet väldigt ointressant. Elitidrottare är nästan alltid oerhört dåliga hälsoexempel. Elitidrott handlar om prestation, det handlar inte om hälsa. Och många elitidrottare kan bränna sitt ljus i båda ändar och skina väldigt starkt under en kort tid, men det säger ingenting om deras hälsa efter avslutad karriär. Det är inte det vi pratar om här. Man ska vara väldigt tydlig med att elitidrott handlar om prestation. Och hälsa är ju någonstans en förutsättning, eller det är underförstått att det redan finns där. Sen så är ju elitidrott väldigt ohälsosam på många, många, många olika sätt. Det skulle jag vilja påstå i min erfarenhet, och det tycker jag verkligen. Men det här handlade uttalat om motionsidrott. Eller hur?
Ja, det gjorde det.
Ja, det gick väl verkligen fram?
Ja, det tycker jag. Kostråd för motionärer.
Som ska springa lite.
Eller hur? Det var prata om mellanmål. När jag har lagt bana, jag ska ut springa, måste jag ta ett mellanmål. Den sortens motionärer.
Ja, precis.
Vardagsmotionärer.
Ja, exakt. Och vad är motionärer intresserade av? Ja, motionärer är ju intresserade av hälsa, naturligtvis. Man tränar för att må så bra man kan. Sen kanske man också vill springa ett lopp då och då. Men jag menar, det är inte någonting man viger sitt liv åt. Det är ju inte då. Och det som gjorde mig väldigt, väldigt upprörd och men det som gav mig juices flowing i det här, det var ju att hon var ju extremt kolhydratvänligt inställd. Alltså alla hennes råd gick ju ut på att man ska äta kolhydrater och socker egentligen. Va? Och bland de produkterna hon föreslog som lämpliga då för motionärer att äta i samband med träning, så var det ju hönökaka, polarbröd, pasta, sötad yoghurt, shake med vaniljsocker, sötade juicer, O'boy och kolhydratdrycker. Det var bara något av det hon rekommenderade motionärer att satsa på. Och då var det ju någon av de här ganska får man säga okritiska och icke-nyanserade programledarna som, jag menar, klädsamt om man som programledare åtminstone hade ställt frågan så här: tycker du inte att det är ljuset av dagens folkhälsa, dagens överviktsproblematik, att det kanske är olämpligt att uppmana motionärer, alltså människor i allmänhet, att äta ännu mer socker? Nej, det sa man ju aldrig. Utan man sa ju mer så här: oj, med kolhydrater, det tror jag ju hört att man ska ta bort.
Exakt så var det faktiskt.
Ja. Och då sa hon så här, hon sa ju så här: nej, det ska man inte ta bort. Det är ju det, nu citerar jag här, som ger energi och som gör att vi kan skutta runt och vara glada. Man, vad fan? Vadå glad? Liksom, vadå? Glad, tjock och glad, sockerstinn och glad, insulinbombad och glad. Men liksom, vad är det för glad? Och så hela retoriken är ju fullständigt osann dessutom. Det är ju liksom ungefär som att säga så här: ja, en kolhydratbombad människa måste ju ha socker ungefär för att behålla humöret. Men det är ungefär som att säga att, ja, det är klart att man ska ge en alkoholist en massa alkohol, för utan alkoholen så blir ju livet lite bistert och hårt och kargt och det kan kännas jobbigt och sådär liksom. Vad fan, jag kom ju in här glad i hågen, arg visserligen, men glad i hågen efter min dag med korttids...
Du både log och var arg. Ja, jag var precis avslutat en korttidsfasta.
Ja, absolut. Ja. Precis. Hela den här retoriken som hon för och som RF står för då, det är ju att man måste tillföra kolhydrater både före, under och efter för att kunna motionera överhuvudtaget. Precis som att vi är en maskin där hela tiden sladden måste sitta i. Med hennes retorik så behöver vi för fan gå runt med ett glukosdropp. Alltså annars, liksom, oj, det räcker ingenstans. Alltså det är så absurt så det finns liksom inte, va? Ja, och återigen, jag menar, det här är det som upprör mig väldigt mycket, Niklas. Vi ska inte prata om mat för elitidrottare egentligen, men det som är så ironiskt i det här, det är att den gruppen med människor som hon egentligen jobbar med, eller som hon egentligen alltså jobbar aktivt mot, och det är ju Sveriges elitidrottare, där ser vi ju idag att väldigt många använder sig av fasteträning. Alltså det är ju oerhört väl använt bland elitidrottare och konditionsidrottare att träna på morgonen utan frukost, utan kolhydrater på er, eller att använda sig av det som heter train low race high. Alltså man äter generellt sett mindre kolhydrater i träning och sen så laddar man på lite mer inför tävling. Och så att det är ironiskt så att de människorna som verkligen man kanske skulle kunna säga att här är det lite mer carte blanche att äta lite mer socker, man satsar på prestation, inte så mycket hälsa. De har backat tillbaka ganska mycket, men de här de vanliga människorna, de vanliga motionärerna som tränar inte vet jag 2-4 dagar i veckan där liksom som rör sig kanske 1-3 timmar i veckan där hälsa är den primära drivkraften och det så att säga det primära skälet till att man motionerar, hälsa och välmående, där ska man minsann sockerbomba. Fan vad sjukt det är alltså.
Det är helt sjukt.
Det är så jäkla bisarrt alltså.
Finns det överhuvudtaget något belägg för att man behöver ha ett mellanmål innan man sticker ut och springer? Och...
Nej, det är ju gammal tro och vana. Men jag ska bara säga, jag ska fortsätta vad hon sa så här då. Och så, hon fortsätter, alltså det var så många blunders, det var så många koblaj och hon trampade i här så att det går knappt att räkna upp dem allihopa. Men hon sa så här då, det värsta man kunde göra då det är att få för lite energi. Eller att ta bort livsmedel av fel anledning. Okej, ser det ut som om den absolut överväldigande delen av svenska motionärer får för lite energi? Nej, nästan alla har något eller några kilo för mycket att bära på. Och vadå, ta bort livsmedel av fel anledning? Vad säger som att ta bort livsmedel av jävligt rätt anledning? Den här skiten som hon propsar på att man ska käka. Vad säger som det? Hela poängen med träningen, det är att för de här motionärerna, det är ju att under några få timmar i veckan få träna med låga insulinnivåer så att man har möjligheten att förbränna fett, vilket är ett väldigt hälsosamt beteende för kroppen. Jag menar, vi har ett ganska sockerdopat samhälle i övrigt, för att uttrycka det lindrigt och milt. Så att kan man i alla fall under träningen få komma åt sina fettdepåer och bränna lite fett då, vilket ju som vilken biokemiskt utbildad människa eller person, nutritionist egentligen vet, höga insulinnivåer i princip omöjliggör det som heter då lipolysen, frisättning av fettsyror. Det är socker in, socker ut. Ju mer socker man förtär, desto mer vill man ha. Ju hårdare man tränar, desto mer socker vill man äta. Det är ju bara lite grann av den imbecilla retoriken då som hon framförde här då.
Varför tror du att Riksidrottsförbundet inte ändrar sina kostråd i takt med modern forskning kring det här då?
Det tror jag är flertal olika faktorer. Dels är det gammal vana. Dels är det ett trygghetstänk. Dels är man så oerhört ängslig att förknippas med anorexia, ätstörning och liknande typ av ätproblem då. Man är väldigt försiktig med det. Man vågar liksom inte avråda folk. Plus att den här maten vi pratar om är ju väldigt vanlig. Så här, det är ju det här som alla dietister använder som argument då, som i ett förnumstigt uttryck så att det här med dieter funkar ju inte, och han Jonas Kolting pratar om sån här extremmat. Ja, vadå extrem? Ja, kött och sånt, fisk och ägg och sånt, extremt. Nej, man ska äta vanlig mat. Ja, men då handlar man ju på den skiten de pratar om här. Hönökaka, polarbröd, pasta, sötad yoghurt, shake med vaniljsocker, sötade juicer, och boy, kolhydratrycker, bla 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 bla. Ja, det är vanlig mat liksom. Så att det är, men sen ska man också komma ihåg att svensk idrottsrörelse har haft väldigt nära band med livsmedelsindustri under många år. Exempelvis samarbete med Axa Kungsörnen då, som ju är en väldigt stor pasta, gryn och kolhydratproducent då. Och man har ju tagit fram en mängd material som där man har haft så att säga Axa Kungsörnen som sponsor till. Det finns ju en underbar liten folder eller en underbar liten broschyr som heter Uppladdningen då, som jag fick, som hela min müsliknarkande generation fick som barn och ungdomar. Och där var det ju väldigt tydligt vad man skulle äta då. Fett var ju en absolut fiende, det skulle man äta så lite som möjligt av, och gärna bara margarin. Protein fick man lite grann på köpet, men det man skulle då dunka i sig är ju kolhydrater på alla sätt och vis då. Så att det finns många skäl till att man fortsätter hålla fast för det här helt enkelt då. Och inte minst, kolhydrater funkar faktiskt väldigt bra. Det ska man komma ihåg under tävling och för prestation vid vissa tillfällen ibland. Speciellt för tävlingsidrottare. Därmed inte sagt att man ska vräka i sig till vardags och sådär. Men det är två helt olika diskussioner. Nu pratar vi här för att äta för livet, äta för hälsa, äta det vi äter, det vi ska äta varje dag när vi motionerar och så vidare då. Det är ju det hon pratar om här. Mm. Så att uppmana folk att äta mer socker är ju absurt.
Jag håller med dig.
Ja, visst är det sjukt.
Det är omöjligt att ta någon motstående åsikt här. Mm. Det hon pratar om att vi behöver kolhydrater för att det är därifrån vi får vår energi.
Ja.
Det är inte riktigt sant, eller?
Nej, det är verkligen inte sant. Och dels har hon ju fel. Hon har ju fel på så många olika plan här att det går nästan lite att räkna. Vart man än vänder den här lilla tärningen så är det ju fail. För henne. Men man kan ju säga så här att vi är ju naturligtvis fettdrivna varelser. Om vi hade varit tvungna att kliva runt på savannen med någon form av glukosdropp eller alltså hela grunden för uthållighet och kondition, det är ju förmågan att förbränna fett. Och jag menar, hade naturen velat att vi skulle vara sockerdrivna varelser, då hade vi haft betydligt större glykogendepåer än att det räcker längre än 2 timmar, 2,5 timme som det gör nu som mest. Plus att naturen i sitt naturliga tillstånd, i sitt vilda tillstånd, har inga stora kolhydrater på. Det finns inga stora fruktträdgårdar, inga vetefält, inga potatisåkrar, inga stora majsfält. Så det finns inte i naturen. Vi är fettdrivna varelser i grund och botten. Fettförbränning är det hälsosammaste för oss. Socker funkar ibland och i vissa tillfällen absolut. Men du syftar ju på någonting här som jag plockade fram på nätet som också var en nyhet för inte så länge sedan. Som du gick ju helt i taket när du läste det.
Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt. Och ja, för mig så blir det en väldigt tydlig förklaring.
Ja, nej, men snacka om bullseye liksom. I det som, och det här var ju någonting som låg ute på nätet inte så himla länge sedan, i höstas en gång i vintras. Och det är så lustigt, va? För att det här är ju en kille som har forskat då, Niklas Psilander, som är doktorand på GIH. Alltså GIH som ju är liksom lärosätet för RF. Alltså det är ju någonstans svensk idrottsrörelses vagga vi pratar om här, va? Det de egentligen står på samma sida. Men det han kommit fram till då att dricka sportdryck innan eller under träning kan försämra dina resultat. Du blir inte mer uthållig av att fylla på ditt kolhydratförråd, utan träningseffekten blir snarare mycket sämre. Och här snackar vi bara, notera här nu Niklas, vi snackar träningseffekt. Men här pratar vi inte ens hälsa, vilket ju, och där vet vi ju att om det är någonting som är ohälsosamt för oss så är det socker, insulin och den enorma mängd kolhydrater vi förtär. Han pratar inte ens om det här. Här pratar han bara om träningseffekt. Så att till och med på den nivån så kan man ju säga att det funkar inte, va? Och för att citera honom här så skriver han ju bland annat här då att han citerar lite grann själv här att och det har ju naturligtvis att göra med det som jag sa innan då, att stora mängder kolhydrater, det triggar insulinet, omöjliggör fettförbränning, begränsar uthålligheten, försämrar resultatet då, va? Men han säger ju så här då, detta är väldigt likt min egen korttidsfasta. Det står så här i artikeln i alla fall då. Niklas Psilander har utvecklat ett eget träningsprogram som ett resultat av sin forskning. Genom att på eftermiddagen träna kombinationer av längre intervaller på 5-7 minuter följt av sprintintervaller 15-30 sekunder så tömmer man sitt glykogenlager i musklerna. Sedan äter man en kolhydratfattig kost, följande middag och frukost för att sedan ge sig ut på en timmes lugn löpning. Eftersom man då har så pass lågt muskelglykogen blir effekten av löpningen samma som om rundan hade varit 3 gånger så lång. Och han citerar så här då, det här har funkat extremt bra på mig. Jag har sänkt mina tider på halvmorgon jättemycket då. Ja, det låter ju precis som det jag gör när jag korttidsfassar, förutom att jag inte äter någonting då.
Ja.
Vilket ju också får en hög vilket också ger en hög hormonell effekt. Och det här kom ju i höstas, så det är möjligt att Petra Lundström inte öppnat sin mail sen dess då. Hon inte, liksom inte fått, she didn't get that memo liksom.
Hon har väl aldrig öppnat en mail. Hon Nej. Är ju kvar på 80-talet.
Ja, hon är kvar på, ja, faktiskt. Hon är kvar i muslyknarkandes tid. Men det intressanta är att när jag tittade lite grann, för jag visste att jag hade läst det här innan då, så hittar man en artikel också från 2009 där Sveriges kanske mest respekterade fysiolog Bengt Saltin skriver också att, och han är ju tydlig här också, att vanliga motionärer ska inte dricka sportdrycker i samband med träning. Sockertillförseln kan förstöra hela passet. Så här är ju uttryckligen också motionärer då, som han betonar. Han säger ju så här att tillför du socker efter träningen som bryts fettförbränningen tvärt av. Det innebär att sportdryck direkt efter ett träningspass tar bort effekten av passet, och då kan man lika gärna ha stannat kvar i soffan, enligt Bengt Saltin. För den som motionerar för att gå ner i vikt är det särskilt viktigt att skippa sportdryckerna. Boing, 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 boing. Red alert. Typ så här. En vanlig motionär har inte något behov av att dricka sportdryck. I vissa fall kan det till och med motverka effekterna. Ja, där har vi det. På så många olika plan. Logiskt, evidensbaserat, kunskapsmässigt, forskningsmässigt. Rent intellektuellt resonerat bara. Ja, jag blir så sjukt upprörd.
Ja. Du och många andra.
Ja, många andra, ja. Jag har ju skrivit en hel del om RF tidigare. Vad jag tycker är synnerligen upprörande, det är att precis som med mycket annat som har med auktoritet att göra, så är detta en auktoritet. Alltså man kan vara privatperson och säga vilka jävla dumheter som helst om mat och, alltså det, man har liksom ingen hävstång. Men om man är en auktoritet, om man är exempelvis en dietist och det kommer en överviktig människa med sockerberoende och får råd om att skära ner på fettet ännu mer och äta 20 kilo bröd om dagen, så är ju det direkt, det är ju ett yrkesfel verkligen. Men här har vi då en annan auktoritet som på något sätt når en massa barn, ungdomar, vanliga motionärer. Och när man häver ut sig så här dumma råd och liksom uppmanar folk att äta ännu mer socker i ett redan extremt sockerbombat samhälle, så är ju det, alltså det är tjänstefel. Det är alltså totalt haveri på alla håll och kanter, tycker jag. Och hon har ju skrivit mycket innan också här. Och hon har skrivit i tidningen Svensk Idrott. Jag fick ju den under många år. Antagligen tog de bort mig från sin prenumerationslista till slut här, för att jag var ganska tuff så. Men i alla fall, jag skrev för några år sedan då, apropå den tidningen, då hade hon skrivit så här att kolhydrater är viktiga för den som tränar hårt. Hon citerar så här då: idag är det tyvärr allt för vanligt att många uthållighetsidrottare tar bort kolhydraterna och istället försöker ersätta dem med fett. Initialt känner man sig pigg och presterar kanske bättre, men efter en längre period fungerar idrottaren allt sämre. För många lovande idrottare är vägen tillbaka så lång att de istället väljer att sluta. Really? Säger jag. Alltså, det är den värsta typen av generalisering som jag har hört faktiskt då. Vilka är dessa många konditionsidrottare? Och varför känner man sig initialt pigg och presterar bättre? Varför skulle inte det kunna vara ett beständigt tillstånd som det faktiskt är? Och vilka är alla dessa många lovande idrottare som väljer att sluta i det här fallet liksom? Ja, hon blandar ihop en kolhydratfattig med en fettrik kost med anorexia eller andra ätstörningar. Och det är precis anorexia, de här ätstörningarna, som har en mycket stark kärna av fettfobi. Där man inte blir mätt, där man demoniserar maten, där man hamnar i ett aptit, så att säga, ett okontrollerat aptitätande som då sockerrik mat innebär och så vidare då, va. Och så vitt jag vet så finns det knappt en enda idrottare som har rapporterat sämre resultat av att skära ner på allt mjöl och satsa mer på naturligt fett. Så att det är återigen bara I call bullshit på den med.
Hur ska vi få Riksidrottsförbundet att ändra sina kostråd då?
Genom att driva den här tesen hårt i våran podd.
Ja.
Exempelvis.
Det kan göra.
Ja, precis. Jag ska bara nämna en till grej här, Niklas, och som inte jag vet om du är medveten om. Men jag är ju inte motionär, utan jag är ju före detta nu, va? Men före detta elitidrottare. Jag har ju levt i den här upplysningsvärlden väldigt mycket.
Men jag är motionär.
Ja, du är motionär. Mm. Men om man säger då att du skulle träna inför någonting och hårt och sådär. Ja, samma råd ges ju både till mig och till dig i vilket fall. Så säger man så här att en högaktiv människa tränar hårt och mycket. Inte bara bör, utan ska äta någonstans mellan 7 och 10 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt.
Oj.
Mellan 7 och 10 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt. Det innebär ju att för mig då, som är runt 85 kilo, så innebär ju det att jag inte bara kan utan bör äta ungefär 850 gram, upp till 850 gram kolhydrater per dygn. Alltså det är bra att göra det. Alltså det är tillrådigt, rekommenderat, godkänt.
Kommer du ens kunna ta dig ur soffan om du gör det?
Nej, men alltså,
det låter ju helt befängt.
Låt oss sitta lite grann här på den, Niklas. 850 gram kolhydrater. Det kan ju vem som helst läsa naturligtvis då, va? 7-10 gram. Man kan säkert äta ännu mer. Man har säkert carte blanche över det här case, hur mycket kolhydrater man vill faktiskt. Bara man blandar det med lite lättmargarin också. I alla fall, titta på kokt pasta. Nu är inte jag speciellt förtjust i kokt pasta. Kan äta det någon gång då och då. Och sådär, färskpasta och så. Det händer absolut. Men tittar vi på kokt pasta per 100 gram. Vet du hur mycket kolhydrater det är per 100 gram kokt pasta?
Jag kommer alldeles strax veta, känner jag på mig.
27,5 gram kolhydrat per 100 gram kokt pasta. Alltså 1 kilo kokt pasta har 275 gram kolhydrater. Så att 850 gram, alltså hjälp mig lite grann här nu, va. Men det är ju för fan över 3 kilo pasta på ett dygn. 3 kilo kokt pasta på ett dygn.
Det är ju det dummaste man har hört kanske, eller?
Alltså, det säger lite grann sig självt att det finns inte sådär mycket plats för så värst mycket annat. Det finns liksom inte plats för någon avokado tror jag. Det finns liksom inte plats för så mycket ägg, färsk lax, broccoli får liksom inte plats. Nötter tror jag inte får plats riktigt. Det är
lättmargarin får plats.
Ja, lättmargarin får plats lite grann. Det kan man ha lite grann i där då.
Ja, då men det sänker det ner lite.
Men det tar mig fan 3 kilo mjöl i magen istället liksom. Det är någonstans på den nivån. Eller motsvarande, alltså andra liknande kolhydratprodukter är ungefär samma proportion då. Men alltså, vi pratar 3 kilo stärkelsefylld, kolhydratrik och tämligen näringsfattig mat som liksom man ska trycka ner i buken varje dag. Det finns liksom inte utrymme för en stor, fräsch, härlig grönsallad. Man är ju mätt.
Ja, det är men inte okej att ge de här råden till folk. Utan,
ja. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det här är våran största Disney-klass.
Ja, hittills. Jag vill se en revolution mot
Riksidrottsförbundet
faktiskt.
Absolut. Och om det är någon som tycker att jag är arg och tjatar om samma saker hela tiden så finns det ju väldigt goda skäl till det naturligtvis. Eftersom det här är officiella sanktionerade råd ifrån kostetablissemanget. Som dessutom kostetablissemanget, alltså idrottsrörelsens egen kostrådgivare säger såna här saker. Det är ju fan inte okej alltså.
Det är det verkligen inte.
Nej, men det är inte konstigt att man ger barnen 3 kexchoklad och en festis efter träningen. De behöver ju fylla på. Man har ju spelat 2x8 minuter. De är ju säkert helt slut. Det är därför folk som har varit på spinning och kört 45 minuter som kanske väger 10 kilo för mycket springer ut till fiket och de är lite fuktiga på bröstet och bara, jag måste fylla på, jag måste återhämta mig. Okej, du fortsätter att bryta ner det lite till i så fall. Alltså, eller liksom det är ju det exakt det man vill göra. Det är exakt det man vill att träningen ska göra. Så att det råder en allomfattande missuppfattning kring det här. Ivrigt understött av det här. Och jag tycker att SVT borde skämmas. Hur fan kan man ha så dåligt utbildade journalister och så okritiskt emotta sådana här imbecilla råd? Att man inte ställer en enda konstruktiv motfråga. I ljuset av det vi vet, är detta ett bra råd? I ljuset av de här epidemiska folksjukdomarna med sockermissbruk, med barn, där socker finns precis allt. Är det då tillrådet att under träning också inte ha massa socker? Är det ett bra råd? Konstruktivt? Positivt? Nej?
Nej, det är verkligen inte.
Nej, de kan inte ändra åt helvete tycker jag. Nej, det kan man inte kanske. Men man kan gott ifrågasätta veligheten. Man kan gott ifrågasätta den oerhört låga höjden som man har. Måste allting strykas så jävla mycket medhårs? Kan man liksom inte... Okej, folk vill höra att de kan äta socker. Folk vill ha sådana här metroartiklar. Och det du gör har ingenting med din hälsa att göra. Det är bara gener allting. Du får skylla på din förfader för 7000 år sedan. Det har ingenting med... Ät du ditt smågodis? Rök du och gör du det? Kolla på fan med Paradise Hotel. Det är lugnt. Du antingen dör du eller så lever du ändå liksom. Det är gener. Man älskar att höra sånt. Nej, nej, laddar du på, ät mer. Ta lite här, söta yoghurtflingor. Klart, kör på bara. Fan vad mediokert.
Alla svenskar behöver bli lite argare helt enkelt. Mot såna här alla Riksidrottsförbund och dietister.
Men man ska ifrågasätta. Och man kommer ju väldigt bra. Man borde låta sina barn lyssna på våran podd där. Nu har kanske svurit ganska mycket, men det gör arga människor. Så att,
då får man ta bort det här parental på iTunes, annars går det inte det.
Ja, precis.
För vi ligger som explicit där.
Vi är så här PG-13 är vi. Ja. Eller typ X-rated. Ja, ja men okej, bra. Det var det. Jag tror att vi täckte in rätt många läsarfrågor här också. Och de många tyvärr som mailat eller skrev in som frågor... Liksom pratar om andra saker då, liksom vad man ska äta under tävling och när man är mer elitmotionär elit. Det är inte alls det vi pratar om här nu, utan nu pratar vi om den hälsotränande motionären som kanske möjligtvis springer något millopp här och där, kanske Göteborgsvarv och så vidare och så vidare. Vad den personen ska äta när man tränar och rent generellt tänka kring sin träning. Det är vad vi pratar om här idag. Så att vi kommer återkomma längre fram. Det här är ju ett ämne vi inte tömmer ut på en annan gång precis, utan vi kommer ju dunka in det här flera gånger. Vi kommer hamra in det här budskapet. Vi kommer fan med slå in det med en... med vad, Niklas?
Med en slägga.
Med en slägga kommer vi slå in det med.
Ja. Ja, vi tycker att det här är viktigt.
Som fan också.
Ja. Och alla de frågorna om kost vid tävling och sånt kommer vi återkomma till.
Absolut.
Vid ett annat tillfälle också.
Vi kan definitivt prata om kost vid prestation och lite dotterns villkor och allt sånt här också. Men det är inte det som är intressant. Det berör väldigt få människor på det stora hela egentligen. Utan det här att vara en motionär kan nog oerhört många relatera till. Ja. Säger vi så då? Fan vad gött det var att få det här av bröstet tycker jag.
Det var det, va?
Ja.
Du ser lättad ut.
Ja, skönt det här. Känns bra här. Jag har korttidsfastat och jag har käkat Elins hemmagjorda köttbullar med avokado och lite råröda lingon till. Och...
Ja, hon lagar mat, Elin.
Ja, hon lagar mat. Jag har jättegott det där. Ja. Så att jag känner mig nöjd nu.
Härligt.
För det är ju det som ger dig energi. Det är det som gör att du är pigg och glad och orkar stå här och hoppa, skutta och springa. Varför tränar du?